Jag satt och funderade på hur arkitekten har tänkt när de byggde det här egentligen. Det är en rätt så stor byggnad där, hos samlingssalen, vilket gör att man inte ser utsikten på andra sidan. För det ligger en väldigt vacker ö där. Jag hade nog inte förväntat mig någon applåd. Precis. Ja, det gör man faktiskt om man anstränger sig här. Ja. Jag hörde här, jag ska bara säga några saker först innan jag börjar tala nu, så ni undrar. Det var ju så här att det har förekommit någon slags beskrivning här på nätet om att jag heter Tarsan. Och det är alltid besvärande, så man måste förklara detta. Och jag förstod på Dick att han ville att jag skulle förklara det här lite grann. Och det är ganska enkelt. Alla har ju så att säga öknamn här ute på ett eller annat sätt. Och det förföljer en sen resten av livet. Och i mitt fall handlar det om att Hälsö är ju rätt så, ska vi säga, trädfattigt. Men det fanns ett rätt stort träd på Hälsö. Relativt stort. Och där lekte vi när vi var 5-6 år. Och då råkade det vara en serie som hette, ni vet, Tarzan, djungelns son. Det var väldigt populärt då. Då skulle alla vara Tarzan när vi klättrade i det där trädet. Det var en som var ganska dominant typ där som la beslag på det begreppet där. Men efter ett tag så gick han med på att jag fick kallas Lill-Tarzan. Så att egentligen är det ursprunget Lill-Tarzan. Men sen av någon outgrundlig anledning så blev jag Tarzan resten av livet. Ni vet Tarzan, den här djungelfiguren. Han är inte särskilt populär idag, kan jag säga. Ja, nu har vi rett ut det här så att vi kan gå vidare faktiskt. Ja, jag jobbar rätt mycket ihop med Hanna Mullos och det där skrattet har jag liksom vant mig vid nu. Alltså, ibland kan det komma helt plötsligt i alla möjliga sammanhang som gör att man blir väldigt nervös. Vi ska bli lite allvarligare nu. Jag vet att Apostlagärningarna står i centrum idag, i år, som ett tema i Equmeniakyrkan. Jag ska sätta fokus på Paulus idag. Jag läser från Apostlagärningarna 9. I Damaskus fanns en lärjunge som hette Ananias. Till honom sa Herren i en syn: Ananias. Han svarade: Ja, Herre. Herren sa: Gå genast till Raka gatan och fråga i Judas hus efter en som heter Saul. Så hette Paulus innan han blev Paulus. Och han är från Tarsus. Han ber. Och i en syn har han sett en man som heter Ananias komma in och lägga sina händer på honom för att han ska se igen. Herre, svarade Ananias: Jag har hört från många håll om den mannen och allt ont han har gjort mot de heliga i Jerusalem. Och nu är han här med fullmakt från översteprästerna att gripa alla som åkallar ditt namn. Men Herren sa till honom: Gå, honom har jag utvalt till mitt redskap. Han ska föra ut mitt namn till hedningar och kungar och Israels folk. Jag ska låta honom veta hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Honom, Paulus, har jag utvalt till mitt redskap. Han ska föra ut mitt namn till hedningar, kungar, Israels folk. Det är Paulus kallelse. Om man bortser från Jesus, om man nu får göra sådana jämförelser, om man bortser från Jesus, finns det ingen person som har haft så stor betydelse för den kristna tron som Paulus. Och det är få personer också i den kristna kyrkans historia som har varit så omdiskuterad som Paulus. Som har varit så ifrågasatt som Paulus. Han har varit i hetluften i 2000 år. Jag läste en artikel av en amerikansk journalist med judisk bakgrund. Han säger att Paulus var en bluffmakare. Som egentligen inte förstod ett skvatt av det han talade om. Han misstolkade sin samtid, sin tro. Och de som kritiserade honom från början hade helt rätt. Ja, det är en röst man kan höra idag om Paulus. Han är en ren bluffmakare helt enkelt. Och Dick Harrison, känner ni, historikern. Han kritiserar Paulus. På ett område som många gör också, nämligen att han är en riktig mullig manskris, Paulus. Hans kvinnosyn skulle man önska ett annat, kanske mer av. Dick Harrison skriver på ett ställe att det finns förvisso gott om gubbstruttiga kulturmän inom många religioner. Men inom vår kultursfär så står Paulus i särklass, så säger Harrison. Ja, det är två röster. Jag skulle kunna citera många negativa uttalanden av Paulus. När jag läste i Lund för många år sedan och vi satt i det stora universitetshuset och tragglade med krångliga grekiska texter från Romarbrevet, så var det en kvinna som plötsligt reste sig upp och bara ropade ut så att det skallade i väggarna. Jag blir aldrig klok på den karn. Det är ett nervöst sammanbrott. Men oavsett vad vi tycker om Paulus, så finns det alltså ingen som har haft så stora framgångar som Paulus. Paulus, han bar på tre övertygelser. Den första var att han var övertygad om att Jesus var Messias. Och att Jesus hade dött och uppstått. Och att denne Jesus ska återkomma i framtiden för att upprätta sitt rike som ska uppfylla hela jorden. Det var den första övertygelsen. Den andra var att frälsning, det bygger helt och hållet på Guds nåd och förlåtelse genom tro på Jesus. Inga ansträngningar, egna ansträngningar, handlingar eller förträfflighet hjälper när det gäller frälsning. Det enda jag vet, skulle Paulus ha kunnat sjungit. Det enda jag vet, det är att nåden räcker. Inga gärningar. Frälsning bygger helt och hållet på Guds nåd. Och det måste vi som Guds folk ständigt återerövra, det budskapet. Därför att det är ett budskap som inte är gångbart egentligen i samhället. För där får man ingenting gratis utan att prestera någonting. Där måste man prestera. Det tredje övertygelsen som Paulus bar på. Och det var egentligen det som gjorde honom så speciell. Det var att frälsningen är inte längre begränsad till en etnisk grupp. Alltså för oss är det här obegripligt kanske som lever idag. Men när Jesusrörelsen liksom tog form så var ju det en judisk rörelse. Alla kristna som vi läser om i Apostlagärningarnas inledning är judar. Och judarna väntade ju att Messias skulle komma. Och de judar då som trodde att Jesus var Messias, de tänkte att nu är frälsningen här. Men det var begränsat till det judiska folket. Alltså man tänkte sig så småningom, när alla judar har upptäckt och tagit emot Jesus som Messias, ja då ska budskapet gå ut till icke-judar, smålänningar och allt möjligt. Det är alltså en ordningsfråga. Men Paulus, han fick en uppenbarelse att den där ordningen, den gäller inte längre. Utan budskapet om Jesus kan gå ut till alla, oberoende om man är jude eller grek eller vad som helst. Alltså Paulus, han liksom bröt de här etniska begränsningarna. Han tänkte så här att vi kan inte sitta och vänta på att alla judar ska komma till tro. Och hade den uppfattningen slagit igenom, ja då hade ju kristendomen fortfarande varit en inomjudisk rörelse bara. Och vi hade aldrig hört talas om Jesus. Det var djärvt av Paulus liksom att bryta det här. Han blev ifrågasatt. Men tack vare att Paulus liksom hävdade, nej, alla kan nu direkt ta emot Jesus och bli en del av Guds folk, så bröt han den här begränsningen. Och det blev som en lavinartad rörelse. Kristendomen växte under de första århundraden i en takt som aldrig har hänt tidigare i historien. Jag menar, kristendomen fortsätter att växa. Alltså 2,3 miljarder av världens befolkningar är kristen idag. Det är den största religionen i världen. Och det är den religion som i konkurrens med islam växer, ständigt växer. Så Paulus budskap liksom har enorma effekter fortfarande runt om hela världen, alla folk. Det är konsekvenserna av Paulus förkunnelse. Det var det som gjorde honom så stor. Jesusrörelsen växte så att på 200 år så räknar man med att var 50 invånare i Romarriket var kristen. Det var alltså bortemot 20, kanske 25% av alla invånare var kristna. Paulus var exempellöst framgångsrikt. Och hade han levt idag så hade han fått ett mittuppslag i Dagen varje vecka. Kanske till och med ett längre reportage, ett mittuppslag i Dagen varje vecka. Kanske till och med ett längre reportage i Hemmets Vän. Och kanske till och med en notis i sändaren. Man vet aldrig. Alltså Paulus hade varit på allas läppar idag som en fantastiskt framgångsrik kristen ledare. Och det är mot den bakgrunden jag skulle vilja säga någonting mer om Paulus som person. Alltså hur hanterar man en sån framgång? Det är ju alltid risker med framgångar, eller hur? Och kanske känner du igen dig i det jag tänker säga nu. Det här med att kunna bära framgångar. Hur bär man framgångar? Alltså, vad är det för risker med framgångar? Ja, det är ju två uppenbara risker. Det ena är att framgångar kan leda till att andra blir avundsjuka. Och man får faktiskt till och med fiender. Alltså, folk som har för stora framgångar, de är sällan populära. Och ofta önskar vi liksom att det skulle hända någonting negativt som stoppade det här, va? För det får ju inte bara fortsätta. Eller som en engelsk komiker, han säger så här på ett ställe att den vanligaste nackdelen med framgång är att den retar ens vänner så ohyggligt. Tänk på det. Och en annan säger så här att det svåraste när man har framgång är att hitta någon som gläder sig åt den. Ja, ni vet det där. Avundsjukan. Den andra risken, det är att man själv kan bli stöddig om det går för bra i livet. Ni vet det där att man blir fartblind, som vi säger. Det är en risk att kunna bära framgångar. Och det var ju de här riskerna som Paulus brottades med. När det gäller den första risken med avundsjuka, så man läser Paulus brev så hittar man rätt många som är avundsjuka på honom. Speciellt de här pastorerna som fanns i Korint. De var riktigt avundsjuka på Paulus. Han hade kommit till Korint och det hade grundat sin församling och Det hade varit väldigt tillväxt. Och sen han lämnat Korint och så fick han höra att det var ett ledarskap i Korint som var avundsjuka på Paulus. De hade börjat förtala honom. Och deras förtal, det handlade väldigt mycket om att hur var det nu med Paulus egentligen? Han var inte särskilt karismatisk när han var här. Och så tyckte de att de själva var lite mer andligare än vad Paulus var. Ja, det finns många typer av sån här, ni vet, fördold avundsjuka med hjälp av andliga floskler i våra kyrkor också. Eller hur? Och Paulus, han tvingas möta de här motståndarna om och om igen. I andra Korinthierbrevet så jämför han sin egen andlighet med deras. Och så säger han så här att detta är egentligen idioti, säger han. Att jämföra andlighet. Och det har han rätt i. Men han kan liksom inte hålla sig, Paulus. För de skryter om att de har varit med om väldiga, väldiga andliga upplevelser. Och det har inte Paulus varit. Och då säger han så här i det 12 kapitlet. Vi kommer nu till andliga uppenbarelser, säger han. Visserligen är detta dårskap. Men nu tänker jag berätta om att jag har varit med om en sak som liksom på något sätt kommer innebära att jag lägger mig överst på den här 10 topplistan. Och ni kan känna er efterseglade. Och så berättar han om att han vid ett tillfälle, hör och häpna, hamnade i någon slags transliknande tillstånd. Och färdades ända upp till himlen, säger han. Och så landade han igen så småningom. Underförstått, är det någon av er som har varit med om det här? Det är ju vansinnigt. Naturligtvis. Men de var avundsjuka på Paulus. Och Paulus, han svarar med, kan ni, så kan jag. Den andra risken, det här med att framgångar kunde leda till att Paulus blir stöddig. Eller att vi blir stöddiga och vi tror för mycket om oss själva. Den risken var betydligt svårare att hantera för Paulus. Och vad var det som skulle göra då att Paulus skulle hålla sig på mattan? Ja, då har vi en av de svåraste texterna i Paulus brev som jag ska läsa nu. Och jag ska försöka svara på vad det var för någonting som gjorde att Paulus skulle hålla sig på mattan och inte bli högfärdig. Och han skriver om detta i andra Korinthierbrevet. Lyssna. Andra Korinthierbrevet. Och för de väldiga uppenbarelsernas skull, för att jag inte ska bli högfärdig, har jag fått en tagg som sticker mig. En ängel från Satan som misshandlar mig så att jag inte blir högfärdig. 3 gånger har jag bett Herren att han ska lämna mig i fred. Men han svarade, min nåd är allt du behöver. Jag i svagheten blir kraften störst. Därför vill jag helst skryta med min svaghet så att Kristi kraft kan omsluta mig. Jag gläds åt svaghet, förolämpningar, svårigheter, förföljelser, nöd när det är för Kristi skull. Så när jag är svag, då är jag stark, säger Paulus. Taggen skulle hålla Paulus på mattan och se till att han inte blir högfärdig. Eller som det står i en apokryfisk bok, alltså de här böckerna utanför Bibeln. Där står det, en tagg i hjärtat blottar dess sårbarhet. För Paulus innebar alltså taggen. En ängel från Satan, säger han. Det är väldigt mystiskt, han säger. Som plågade honom. Och han har bett att den här taggen ska försvinna. Men Gud har sagt att den ska vara kvar. Med motiveringen, min nåd är allt du behöver. Och för att du inte ska bli högfärdig. Det är dunkla och svårtolkade ord. Och det finns en rad gissningar Det är väldigt roligt att läsa om alla gissningar vad den där taggen var. Och jag ska bara presentera några taggtolkningar. Först läste jag faktiskt en mer eller mindre, kan man säga, seriös teolog. Jag vet inte vem det var som sa så här, att han själv sa så här, att beskäftiga teologer har varit duktiga på att uttyda och haft uttydningsförslag där törntaggen, för det står nämligen törntagg i texten, där törntaggen betytt allt från en ragata till kärring till just en tagg som man aldrig lyckades pilla ut. Men då ställer jag frågan, om det inte var en besvärlig kärring som höll Paulus på mattan, eller en vanlig tagg, vad kan det ha varit då som plågade Paulus och som gjorde att han ständigt tvingades vara beroende av Gud? För det är ju det handlar om. Ja, det är många som tror att Paulus bar på en fysisk åkomma. Att han hade en sjukdom i sitt liv. Det är inte så att Gud sänder sjukdomar, men i det här fallet så tillät Gud. I det här fallet tillät Gud att Paulus drogs med någon slags fysisk som skulle påminna honom om hans ständiga beroende av Gud. Det finns de som tror att Paulus hade en ögonsjukdom, att han såg dåligt. Och han säger så här i Galaterbrevet, att första gången jag kom till er, säger han, för att förkunna evangeliet, frestades ni inte till förakt eller motvilja. Min kroppsliga svaghet frestade er inte. Ni tog emot mig som en ängel från Gud. Jag som Kristus Jesus. Ni var till och med beredda, säger han, att riva ut era ögon och ge åt mig. Och det är just den här frasen då som man har tagit fasta på, att Paulus hade problem med sina ögon. Det kan ha varit så. Och att Gud då har använt den här fysiska svagheten för att på något sätt påminna Paulus om hans ständiga beroende för Gud. Andra tror att Paulus brottades med sexuella frestelser. Och nu är vi inne på fantasins liksom område. Det här med att Paulus skulle ha plågats av en stark sexualdrift. Han säger själv i första Korinthierbrevet 7 att han har bestämt sig för att leva i celibat. Men å andra sidan säger han så här, att de som inte klarar av att leva i celibat, det är bättre att de gifter sig, säger han. Det är inte särskilt romantiskt syn han har på äktenskapet, om jag säger. Och då tänker jag så här, att om nu Paulus hade haft sådana väldiga sexuella problem och hanterat sin sexualitet, ja då hade väl han gift sig då. För han var ju uppenbarligen inte gift, för han säger nämligen då att man kan gifta sig, som jag sa. Och varför gjorde han inte det då? Ja, det är någon sån där logik i det hela. Vi lämnar det. Det finns andra som tror att den där taggen var en besvärlig person som ständigt liksom på något sätt hackade på Paulus. Ni vet sådana där personer som man möter på jobbet, som man helst önskar skulle vara sjukskrivna, eller att de hittar någon annan anställning. Sådana som vi brukar säga frestar på. Det finns ju sådana personer som liksom på något sätt blir en sån där tagg, en ständig påminnelse om sina egna svagheter. För man måste ju hantera de här personerna. Det finns en kyrkofader på 400-talet som heter Chrysostomos. Han påstod att det var en smed som heter Alexandros som Paulus hade problem med. Och Paulus skriver så här i andra Timoteusbrevet i kapitel 4. Han säger så här: smeden Alexandros har gjort mig mycket ont, säger han. Herren ska vedgälla honom efter hans gärningar. Aktade du också Timoteus för honom. Han har gjort häftigt motstånd mot vår förkunnelse. Och Paulus, han är rätt sur på den här Alexandros. På ett annat ställe säger han att jag har för min del, och det var starka ord, jag har för min del överlämnat Alexandros åt Satan, säger han, för att han ska lära sig att inte häda. Så att han måste ju ha varit ett problem, den här Alexandros. Det skulle vara intressant att veta lite mer om honom, men det är bara de här två verserna. Men det var alltså en person i Paulus närhet som på något sätt hade funktionen ändå att hålla Paulus på mattan. Det kan också ha varit den här taggen, kan också ha varit de här ständiga förföljelserna som Paulus utsattes för. Det är den vanligaste tolkningen. Och det var ju det vi läste inledningsvis, att han ska få lida mycket för mitt namns skull. Alltså ibland förstår jag inte hur Paulus orkade. Att han orkade bedriva den här verksamheten under det här kompakta motståndet som han hade ständigt. Dessa ständiga förföljelser, förtal, han säger förolämpningar och så vidare. Han utsatte ständigt för människor som ifrågasätter honom. Och frestelsen för Paulus i det fallet, och kanske också frestelsen för oss när det gäller besvärliga personer som utsätter oss för saker, tryck, det är ju att vi ska ju kunna hantera det rent, så att säga, fysiskt. I det fallet handlar det rent fysiskt. Men vi ska ju också kunna hantera de här känslorna som vi lätt får. Nämligen känslor om, alltså negativa känslor om de här personerna. Och kanske rent av hembegär. Och det är rätt intressant därför att i Bibeln, alltså det finns ett väldigt viktigt bud i Bibeln. Och vi möter det redan i tredje Moseboken, kapitel 19, vers 18. Nämligen att du får aldrig hysa hämnd mot någon. Så står det. Utan hämnden är Herrens. Utan du ska älska din nästa som dig själv. Därför att det är ju legitimt att känna hämndbegär mot personer som bär sig illa åt mot en. Och så kommer den där tanken, hoppas liksom att det händer någonting. Jag menar, det finns mörka stråk i oss när vi tänker på det sättet. Men det som händer när vi tänker i hämndtermer, det är ju att egentligen är det bara vi själva som mår dåligt av det. För den där andra personen, ja, den är det nästan likgiltigt inför. Så hämndbegär kan förgöra oss. Istället ska vi förlåta. Och det är väldigt svårt. Men det finns en judisk rabbin som säger så här att gör dig själv en tjänst. Förlåt din nästa. Och det är vad den versen säger. Därför att det innebär inte om jag förlåter någon. När det är förenklat, va. Det finns sånt som vi upplever oförlåtligt. Men om vi förlåter någon, då släpper ju vi det här hämndbegäret. Men det innebär inte att vi accepterar att det som har hänt skulle vara mindre hemskt för det, va. Så det handlar inte om att stryka bort själva den negativa handlingen. Men hämndbegär, det är inte bra. Andra har uppfattat den här taggen. Jag ska inte ta för många taggtolkningar här. Att det skulle handla om inre svagheter hos Paulus. Alltså Paulus hade ett ganska instabilt psyke. Och det är lite förvånande. Men om man läser Paulus noga så säger han till exempel, jag ska bara ge två exempel. Att när han vid ett tillfälle kom till Korint och skulle möta de här människorna, så säger han så här att när jag kom, säger han, så var jag svag och rädd, full av ängslan. Och vid ett annat tillfälle säger han att han plågades, säger han. Han plågades på alla sätt av inre eller yttre strider, men också inifrån av fruktan. Och han säger på ett annat ställe att han går omkring med en ständig oro för alla församlingar som han har varit med och grundat. Och jag kan tänka mig att Paulus, han oroade sig inte bara för vad som hände i församlingarna. Så det är generellt, om det var galna läror eller något annat. Utan jag tror också att han var väldigt orolig för vad han själv har ställt till med. Alltså jag tänker rent mänskligt. Alltså han har kommit där och så har det bildats en församling. Och de har drabbats av svåra förföljelser direkt. Och Paulus tvingas lämna alltihop. Och så när han får lite anstånd så tänker han sig, vad är det jag ställt till mig egentligen? Ja, men det är så lätt att vi inte tänker på att Paulus var en vanlig människa. Vad har jag ställt till mig egentligen? Jag har försatt de här människorna i ett livsfarligt läge. Och det var ju sådana spöken som fanns hos Paulus, den här oron. Och det gjorde ju då, om vi ser till taggens funktion, att han ständigt måste tänka så här att jag måste lita helt och hållet på dig, Gud. Jag måste liksom vara helt beroende av dig. Det är din förtjänst alltihop om det här ska gå i hamn. Jag skulle kunna dra fler taggtolkningar. Som till exempel Paulus häftiga humör. Alltså vid vissa tillfällen så spårar det ut helt. Det står i Apostlagärningarna 15 när han diskuterar med sin medarbetare Barnabas. Att det blev ett häftigt uppträde, står det. Och det var en sån stor konflikt att de gick skilda vägar. Det är också Paulus. Och jag är säker på att det var Paulus fel, för han var oerhört envis där. Och den stackars Barnabas, han fick liksom bara lomma iväg och göra något helt annat. Var det nödvändigt? Kanske var det sådana händelser som förföljde Paulus också. Och han kunde ju ibland liksom kalla sina motståndare ett och annat. Det finns ett tillfälle som är oerhört fascinerande, och det är när Paulus offentligt kritiserar Petrus vid ett tillfälle. Petrus, den första påven. Han blir tillrättavisad av Paulus offentligt. Paulus säger till Petrus, du är en hycklare, säger han. Och det undrar jag om inte det var liksom stundens ingivelse som Paulus liksom på något sätt drabbades av vid det tillfället. Han kunde ju gjort som jag hade gjort. Sagt till Petrus här att, kan inte vi gå ut här lite grann? Vi kan ju prata om en sak här. Varför gör han en stor sak av det hela? Han kunde ju ta det lite mer diskret. Alltså Paulus hade ett våldsamt humör. Och kanske var det som var taggen som fanns där. Denna ständiga påminnelse om att du är helt beroende av Gud. Vi kan lämna taggen. Och så säger vi så här. Det kanske finns en poäng i att inte avslöjas riktigt vad den här taggen är. Därför att vi har alla taggar i våra liv. Det finns de där begränsningarna som vi försöker dölja. Vad det nu kan vara för någonting. Därför att den här taggen är för mig på något sätt beviset på, eller det berättar för mig vad kristet liv går ut på. Alltså kristet liv går ut på att vi ska vara medvetna om våra svagheter. Alltså Guds församling består bara av människor som är syndare. Så vi inte tror att vi är någonting. Nu kan man ju säga så här, att det är inte bra att säga så idag, för man ska liksom peppa varandra och allt vad det är för någonting, va? Men evangelium handlar ju om frälsta syndare. Och det är så lätt liksom att vi förlorar det perspektivet. Och så tror vi att vi är någonting. Så tror vi att vi klarar oss på egen hand. Och det där med Gud kan man ju ha liksom som en hobbyverksamhet, vad jag får säga. Eller en stämningsgivare. Men alltså efterföljelse handlar om att liksom Jesus säger, ta korset på sig varje dag. Martin Luther, han sa att vi måste genomgå det dagliga dopet, säger han. Och det ligger mycket i det. Det här att vi är medvetna om att varje dag vi vaknar så är jag helt beroende av Gud. Och jag är beroende, måste då vara beroende av mina egna svagheter. Det är liksom en växelverkan. Utan mig, säger Jesus, kan ni ingenting göra. Det är ju det som är poängen. Min nåd är dig nog. Det skulle Paulus ständigt vara medveten om. Och ibland krävs det den där besvärliga personen. Eller den där svagheten som jag är medveten om. För att hålla oss på mattan. Min nåd är dig nog. Amen.